Riktigt så långt vågar jag inte gå. Men jag vill dela mina funderingar med er så får ni själva ta ställning till vad ni tror om det här. Prövningens stund. Vi möter ordet prövning vid 6 tillfällen i Bibeln. 4 gånger dyker ordet upp i Getsemane trädgård när Jesus och lärjungarna är där. Strax innan Jesus blir tillfångatagen. Jesus, han våndas inför det som väntar honom och han ber lärjungarna att vaka och be tillsammans med honom. Men de somnar. Be att ni inte utsätts för prövning, säger Jesus när han väcker dem. De 2 andra tillfällena där prövning nämns, det är i Matteus evangeliet och Lukas evangeliet när Jesus lär lärjungarna bönen vår fader. Utsätt oss inte för prövning. Varför är det så farligt med prövning, tänker jag. Det är här jag inte håller med Jesus riktigt. Han verkar vara rätt tydlig med att vi inte ska utsätta oss för prövning. Men jag tycker att vi mår bra av lite prövning. Visst, det beror på vad man lägger i ordet. Vad vi fyller prövningen med. Men jag vill förklara hur jag tänker med hjälp av dagens 3 föreslagna texter. Ni finner dem på sidan 1172 i psalmboken. Jag kommer också ta hjälp av Ronja Rövardotter, Astrid Lindgrens bok, för att belysa hur jag tänker. Men innan jag går in på mitt sätt att tänka så vill jag först försöka förstå hur Jesus tänker. Vi har nu gått in i fastetiden, tiden inför påsk. Och förra söndagen så var temat kärlekens väg. Nu är det prövningens stund. Och nästa söndag är den kämpande tron. Vi kan ju ana hur de som gjort de här temana tänker att ja, men det är vägen mot korset. Det är Jesu prövning. Och är det då det som är prövningens stund? Då är det också lätt att förstå varför Jesus tycker att vi ska be att vi slipper detta. Han bad det själv i ett Getsemane trädgård där. Låt denna bägare gå mig förbi om det är möjligt. Men jag tror inte att det bara handlar om påskens händelser. Jesus är Guds son. Och jag tänker att som de flesta barn så tittar Jesus på sin far och så ser han vissa beteenden som han inte tycker om. Kanske tänker han, nej, sån där, det ska inte jag bli när jag växer upp. Jag vet att jag har tänkt det om min far och jag tror att många tänker sådär. Vi talar ibland om hur pendeln slår fram och tillbaka. Ena gången så gör man alldeles så mycket så och sen nästa barn eller generation är ung, nej men vi gör så istället och så går det fram och tillbaka. Eller vi kan tala om vägens båda diken. Att för att undvika att trilla i det där diket så kör vi ner i det diket istället. Det är inte lätt att hålla sig mitt på vägen. Och tittar vi på Jesu pappa, Gud i Gamla testamentet, så har han ju prövat sitt folk vid flertal tillfällen. Han låter Jobb få det riktigt jobbigt. Han ber Abraham att offra sin son Isak. För att bara ta några exempel. Och nu låter pappa Gud offra sin egen son. Nej, son vill inte Jesus bli. Utsätt oss inte för prövning. Men det stannar inte bara vid Guds prövningar i Jesu fall. Vi läser att när Jesus blivit döpt så förs han ut i öknen av Satan och sätts på prov. Vi läser hur de skriftlärda vid ett flertal tillfällen försöker sätta dit Jesus och sätter honom på prov. Jesus, han har helt enkelt flera goda skäl till att önska oss att vi inte ska utsättas för den prövning. Och ändå vill jag påstå att prövningen är bra för oss. Låt oss börja med att läsa dagens evangelietext. Sidan 1172 som jag sa. Från Matteus 16 kapitel, verserna 21 till och med 23. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på den tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa: må Gud bevara dig, Herre, något sådant ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Var ligger prövningen i denna text? Är det den prövning som Jesus kommer att utsättas för som han börjar berätta om? Eller är prövningen just den som lärjungarna just nu utsätts för? Att han prövar lärjungarna? Kanske är det både och. Men jag väljer att vänta med påskens händelser och fokusera på det som sker här och nu. Innan den här texten jag läste nu, precis där innan, så har Jesus frågat lärjungarna vem de säger att Jesus är. Och Petrus, han har svarat: du är Messias. Jesus prövade sina lärjungar. Och de bestod provet. De har förstått att han är Messias. Nu kunde han gå vidare. Nu kommer nästa prov, prövning. Från den tiden började Jesus förklara vad som skulle ske. Och Petrus responderar igen. Men denna gång klarar han inte provet. Han säger: nej, nej, det ska inte ske. Och Jesus, han svarar: håll dig på din plats, Satan. Du vill bara få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Vad Jesus tar i? Behöver han blanda i Satan? Men å andra sidan så var det faktiskt Petrus som började. Jesus, han förklarade rätt sakligt vad som skulle komma att ske framöver. Men Petrus, han säger: nej, Gud ska bevara dig. Det är Petrus som lägger till den här andliga dimensionen, om vi säger så. Och då tar Jesus fasta på det och börjar förklara hela det andliga läget. Visst, det finns en god makt, men det finns också en ond makt. Och det är inte så enkelt, för vi lever nu i en tid där båda dessa makter verkar. Det fanns en tid i paradiset då allt var gott. Och det kommer en tid med en ny himmel och en ny jord där allt är gott. Men vi är varken där eller där. Om det här finns många exempel. Och jag tänker, när jag tittade på tecknade serier på tv, så dök det alltid upp en liten ängel och en liten djävul på axlarna där som pratade gott och ont. Nej, så ska du inte göra. Jo, så ska du göra. Och så höll han på. Och det är lite det. Det finns, vi påverkas av det goda och det onda. Och vi lever i den här världen. Och Jesus säger det här exempel: nej, dina tankar är inte Guds utan människors. Vi har Gud i oss och vi har människa i oss. Anden och köttet talas det också om. Allt det här finns sammanblandat. Jag kommer att tänka på en rörelsesång som ni säkert kan. Jag går på livets väg, jag går på livets väg. Här kan allting hända. Och allting kan hända här för att de här makterna finns. Om man pratar diken så har vi det goda diket som kan dyka upp och det onda diket som man vet inte riktigt vad som kan hända. Vi lever i en tid där båda makterna finns. Så det jag tänker att Jesus gör med Petrus, lärjungarna och oss nu här idag, det är att han vidgar perspektivet. Världen är större än det vi bara ser framför oss. Hur förklarar Astrid Lindgren detta att världen är större? Jag vet inte hur väl ni känner berättelsen om Ronja Rövardotter. Men Ronja, hon är rövardotter. Uppvuxen i Mattisborgen. Där har hon levt sitt liv tillsammans med mamma Lovis och pappa Mattis. Och deras 12 rövare. Astrid Lindgren, hon förklarar att världen är större på följande vis. Ronja visste inget om vad som fanns utanför Mattisborgen. Och en vacker dag förstod Mattis hur illa han tyckte om det, att tiden var nu inne. Lovis, sa han till sin hustru, vårt barn måste lära sig att se hur det är att leva utanför Mattisborgen, ute i Mattisskogen. Släpp henne lös. Jaså, du har äntligen förstått det, sa Lovis. Det skulle ha skett för länge sedan om jag fått råda. Och därmed var Ronja fri att ströva omkring som hon ville. Men först lät Mattis henne veta ett och annat. Och så gick Ronja ut. Och hon förstod snart hur dum hon hade varit. Hur kunde hon tro att stora stensalen var hela världen? Och detta behöver vi också förstå. Att världen är större. Vi lever i vår lilla bubbla på något sätt. Många av oss här har förstått att det finns en Gud. Men förstår vi den verkliga innebörden av vad det innebär? Världen är större. Om vi tittar på den andra texten, episteltexten, Jakobs brevs första kapitel, verserna 12-15. Salig är den som håller ut då han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda och själv frestar han ingen. Blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snäris. Och när begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullväxt föder den död. Saliga är de som håller ut när han prövas. Här har pendeln slagit tillbaka. Jesus ville inte att vi skulle prövas. Jakob, han är mer positivt inställd till prövningen. Om vi består provet, då får vi en segerkransen. Paulus är också positiv till prövningen. Han skriver så här i första Korintherbrevet 10 kapitel och 13 vers. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. Jakob och Paulus, de ser förbi prövningen. De ser ett syfte med prövningen. Prövningarna är fostrande. Vi går starkare ur dem. Och jag är beredd att hålla med. Vi växer med lite motgångar, utmaningar. Men vi är människor och vi är olika. Om man tänker Mattis och Lovis, Ronjas föräldrar, så tänker de olika. Mattis försöker hålla Ronja borta från allt som är farligt där utanför Mattisborgen. Medan Lovis tycker att hon ska uppfostras den hårda skolan. Hon skulle varit ute för länge sedan. Gud fader, han prövade sitt folk. Han gav dem lite tuffa utmaningar. Jesus önskar att vi slapp de där utmaningarna. Men det jag läser in i den här texten är framförallt: var inte rädd. Fortsätter vi med den där rörelsesången? Jag går på livets väg. Där kan allting hända. Men jag kan vara trygg. För jag, Gud finns över mig och under mig. Framför mig och bakom mig. Det är det den här texten säger. Vi får prövningar. Men Gud är med i allt detta. Han finns runt om oss. Vi lever i en värld där gott och ont verkar parallellt. Men det onda har besegrats i och med Jesu död på korset. Så vi behöver inte vara rädda. Men hur ska vi tolka den där versen? Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestas han ingen. Har vi inte precis läst att och sagt att Gud prövar oss? Jo, men jag tänker att prövas och att frestas, det är olika saker. Det är skillnad dem emellan. Även om båda orden används i typ samma sammanhang, så tänker jag att syftet med det hela är skillnaden. De skriftlärda, de frestade Jesus för att de ville sätta dit honom. Och i öknen frestades Jesus för att Satan ville att Jesus skulle gå över till fel sida. Men när vi har prov i skolan så har vi inte det för att läraren vill sätta dit oss, utan för att läraren vill se vad vi kan för att kunna hjälpa oss vidare. Och på samma sätt tänker jag att Gud prövar oss av en god vilja. Han vill se hur långt vi har kommit för att han ska kunna utmana oss till nya steg, att våga lite mer. Om vi tar de exemplen jag nämnde innan med Abraham som skulle offra Isak. Gud lät ju inte Isak offras. Han satte stopp, gör inte det. Han ville bara se hur mycket Abraham älskade Gud. Och i exemplet med Job så var det ju åklagaren och Gud som talade med varandra. Och åklagaren säger att ja, men Job, han älskar dig så mycket bara för att han har det så bra. Låt oss se vad som händer om vi tar bort det. Gud tillåter den här prövningen under förutsättning att Job inte kommer till skada. Och sen får han en tuff tid. Men det står i slutet av Jobs bok att efter detta, den här prövningen, så fick Job det så mycket bättre än han hade haft det innan. Och jag skulle vilja sluta mitt liv på samma sätt som Job. Så här står det de sista verserna i Jobs bok. Job levde sedan 140 år till och fick se barn och barnbarn i fyra led. Och så dog Job, gammal och mätt av år. Det står inte att han var bitter mot Gud eller att han lidit mycket, utan att han hade haft ett fantastiskt gott liv. Det man tänker med Job är att han har... Vad jobbigt det var, vilka prövningar han fick stå emot. Ja visst, vi har alla våra prövningar. Var inte rädd. Hur beskriver Astrid Lindgren det hela då? Jo, Ronja har fått lämna Mattis borgen. Hon har varit ute i skogen hela dagen. Hon somnar på en mosstäckt sten och vaknar inte förrän mörkret har kommit. Hon ser ögon som lyser i mörkret och hör hur grådvärgarna närmar sig. Hon blir rädd. Men sedan hör hon Mattis röst eka genom skogen och grådvärgarna flyr. Väl hemma i Mattisborgen står det så här. Nu vet du vad grådvärgar är, sa Mattis när hon satt framför elden och värmde Ronjas kalla fötter. Ja, nu vet jag vad grådvärgar är, sa Ronja. Men hur du ska tas med dem, det vet du inte, sa Mattis. Om du blir rädd så känner du det på långt håll. Det är då de blir farliga. Ja, sa Lovis, det stämmer på lite av varje. Därför är det säkrast att inte vara rädd i Mattiskogen. Och jag vill påstå att det gäller även utanför Mattiskogen. Var inte rädd. Det finns mängder med otäcka saker. Men vi har en god far som likt Mattis söker efter oss. Så låt oss inte fokusera på eländet utan på den gode guden som kan skapa något gott ur eländet. Den tredje och sista texten är från Gamla testamentet. Första Moseboks fjärde kapitel, verserna 3-7. En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda. Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin jord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva, men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred och han sänkte blicken. Herren sa till Kain, varför är du vred och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken. Men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig ska den åtrå, men du ska råda över den. Jag gillar inte att Gud ser med olika välbehag på Kain och Abels gåvor. Men jag känner igen mig i det. Jag gillar inte heller allt jag får lika mycket. Och jag tänker att är vi Guds avbild så är det kanske så att Gud inte heller gillar allting lika mycket. Men han borde inte visa det. Och det borde inte vi heller. Vi borde vara tacksamma. Personen som har gett gåvan har ju gett den med kärlek och i tro att den ska vara till belåtenhet. Men trots all välvilja så blir det fel ibland. Runt om oss finns det mängder med saker som stör oss. Att Kains gåva inte togs emot med välbehag, det stör honom. Men Gud kommer och pratar med Kain. Var inte vred. Du har ju handlat rätt. Du behöver inte sänka blicken. Det händer att vi gör saker som är dumt. Då kan vi med rätta sänka blicken och ångra oss. Men det händer också att vi agerar rätt och riktigt. Och då ska vi inte skämmas för det. Även om det inte tas emot med goda ögon. Kain offrade till Gud för att han älskade Gud. Abraham var beredd att offra sin son för att han älskade Gud. Jesus, han offrade sig för han älskade Gud. De och vi är beredda att agera för något vi tror på. Men ibland låter vi bli i rädsla för vad andra ska tycka. På grund av hur det tagits emot tidigare. Det jag upplever att Gud säger till Kain är, till oss andra också för den delen. Fortsätt att göra det du tror på. Gör det med rent hjärta. Säger andra att du gör fel eller att det är dumt, så stå på dig. Tro på dig själv. Låt deras åsikter stå för dem. Gå ut och möt prövningarna så som du finner det bäst. Hur löser Ronja Rövardotter detta? Jo, så här står det. Under de dagar som kom gjorde Ronja inget annat än att akta sig för det som var farligt. Och hon övade sig i att inte vara rädd. Trilla i älven skulle hon akta för sig för, det hade Mattis sagt. Därför skuttade hon med liv och lust på de hala stenarna vid älvkanten, där det brusade som värst. Inte kunde hon väl gå borta i skogen och akta sig för att trilla i älven. Skulle det vara någon nytta med det, så måste det ju vara vid forsarna och ingen annanstans. Ronja, hon accepterar prövningarna och hon övervinner dem. Så för att summera det jag vill säga idag. Prövningens stund, det är det liv vi lever här på jorden. Ibland är det enkelt och gott. Men ibland är det tufft. Och när det är så det är tufft, då får vi försöka lyfta blicken och se att världen är större. Det finns orsaker till att vi möter elände här. Men de orsakerna är besegrade. De lever på en utmätt tid. Vi får intala oss själva att var inte rädd. För han som har besegrat det onda älskar oss över allt annat. Prövar han oss så gör han det för att han vet att vi tar oss igenom prövningen. Och vi kommer att gå starkare ur det. Lev frimodigt i den tron. Agera utifrån ett rent hjärta. Då kan vi be till Gud så som Jesus gjorde. Fader, låt denna bägare gå förbi mig om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som